Du lyssnar på ABC-morden av Agatha Christie i översättning av Einar Termenius, uppläst av mig, Maria Lyckov. Förord av kapten Arthur Hastings. I denna berättelse har jag frångått min vanliga princip att återge endast de händelser och miljöer där jag själv varit närvarande. Vissa kapitel är följaktligen skrivna i tredje person. Jag ber att få försäkra mina läsare att jag kan gå i god för sanningen av min berättelse. Om jag någon gång har tillåtit mig en smula licentia poetica när det gällt att återge de handlande personernas tankar och känslor, så tror jag likväl att mina ord tämligen väl motsvarar verkligheten. Låt mig tillägga att de har gillats av min vän Hercule Poirot själv. Slutligen vill jag gärna ha sagt att om jag gått lite för mycket i detalj vid skildringen av några av de personliga förhållanden som tillkom i samband med denna egendomliga rad av förbrytelser, så är det därför att det mänskliga och personliga element aldrig kan åsidosättas. Hercule Poirot lärde mig en gång, på ett synnerligen dramatiskt sätt, att brott kan föda romantik. Vad beträffar lösningen av ABC-mysteriet kan jag endast säga att Poirot, enligt min åsikt, och Dagalade verkligt geni i det sätt varpå han redde ut ett problem som var av helt och hållet annan art än något av de många som tidigare korsat hans väg. Brevet. I juni 1935 kom jag hem från min ranch i Sydamerika och tänkte stanna hemma i England ett halvt års tid. Vi hade haft svåra tider där ute. Vi som alla andra hade lidit svårt av den allmänna depressionen. Jag hade en del affärer att sköta i England som erfordrade min personliga närvaro. Min hustru stannade kvar och skötte ranchen under tiden. Jag behöver knappt säga att nästan det första jag gjorde sedan jag kommit hem var att söka upp min gamle vän Hercule Poirot. Han hade flyttat till en ny lägenhet i London, en av den allra modernaste typen. Jag påstod genast att han hade valt just detta hus bara för att det var så utpräglat geometriskt, både innan och utan. Och han medgav att jag hade rätt. "Ja visst, kära du," sa han. "Det är så behagligt symmetriskt. Tycker inte du det också?" Jag påminde honom om det gamla skämtet om hönsen som skulle värpa fyrkantiga ägg. Och han skrattade hjärtligt. "Jaså, du kommer ihåg det? Nej, tyvärr har vetskapen ännu inte lyckats förmå hönsen att anpassa sig efter modern smak. De värper fortfarande bara de gamla vanliga äggen, av lika form och färg." Min gamle vän såg utomordentligt frisk och kry ut, knappt en dag äldre än när jag senast såg honom. "Du ser riktigt pigg ut, Poirot," sa jag. "Du har knappast åldrats alls. Ifall det inte vore orimligt skulle jag säga att du har färre gråa hår nu än sist vi träffades." Poirot sken upp. "Varför är det orimligt? Det är fullkomligt sant."
"Menar du att ditt hår mörknar istället för att gråna?"
"Ja visst.
Men det är ju en vetenskaplig omöjlighet."
"Inte alls."
"Det var sannerligen märkvärdigt. Det är ju mot naturen."
"Du har en ren och omisstänksam själ, Hastings, alldeles som vanligt. Åren har inte förändrat dig i det fallet. Du uppfattar en sak och förklarar den i samma andedrag, utan att själv märka att du har gjort det." Jag stirrade förbryllad på honom. Utan ett ord gick han in i sitt sovrum och kom ut igen med en liten flaska som han räckte mig. Jag tog den, alltjämt utan att begripa något. På etiketten stod: "Revivit. Återger håret dess naturliga färg. Revivit är icke något hårfärgningsmedel. Finns i 5 nyanser. Askblont, sangdré, titianrött, brunt och svart."
"Poirot," ropade jag, "du har färgat håret."
"Jaså, nu begrep du till sist.
Är det därför ditt hår ser så mycket svartare ut nu än det gjorde senast jag var hemma?"
"Alldeles precis."
"Kors i all sin dar," sa jag. "Härnäst jag kommer hem går du väl och ståtar i lösmustascher också. Eller gör du kanske det redan nu?"
Poirot hoppade till. Hans mustascher hade alltid varit hans ömma punkt. Han var omåttligt stolt över.